Välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har fyra riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Knytpodden. Idag ska vi prata om alterofobi. Jag heter Marielle Sterner och kommer från Ung Media Sverige. Och idag har jag med mig Emily Klein. Varmt välkommen hit, Emily.
Tack så mycket, Marielle. Jättekul att vara här.
Vill du berätta lite vem du är och varifrån du kommer?
Ja, Emily Klein heter jag som sagt. Och jag är en av de som är med i RTSI-initiativet i Sverige. Och RTSI står då för Rätten till subkulturell identitet. Det är ett samlat ideellt initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer. Vad alternativa subkulturer är kommer vi till lite senare. Initiativet skapades 2014 av personer som är inom alternativa subkulturer och arbetar sedan dess för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situation i samhället samt för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott. De är särskilt fokus på att motverka alterofobi. RTSI har sin hemvist hos SUB, Riksförbundet för subkultur, och har drivit två arvsfondsprojekt sedan starten. Båda de har varit väldigt viktiga för initiativets utveckling. Så det är lite extra kul att bjudas in till just Knytpodden och få samverka med arvsfondsprojektet Nexus nu. Och själv har jag varit med i initiativet sedan början. Jag har engagerat mig i lite olika grad och på olika sätt. Jag har gått från att vara deltagare i det första projektet till att nu arbeta nära initiativets projektledare, Kari Berg, och understödja henne i arbetet med rätten till subkulturell identitet.
Jättekul att ha dig här och tack så mycket för presentationen. Precis som du sa i början så kan det ju vara på sin plats att förklara lite vad alternativa subkulturer faktiskt är för någonting.
Ja, och som alltid med kultur så är det ju lite svårt, för att inte säga rent av nästan omöjligt, att göra en gränsdragning som blir både rättvis och rättvisande. Det är ju ingen svårighet som är unik för alternativa subkulturer. Det kan vara nog så svårt bara att komma överens om vad till exempel klassisk musik egentligen är och inte är. Det här med att vara en dynamisk obunden kraft rimmar ju lite illa med boxar. Det är nästan som att allt som kultur rör vid blir genast lite svårare att kategorisera. Som ett midasfinger fast bara kaos. Alternativa subkulturer har ju en extra utmaning i att hitta klara definitioner eftersom begreppet består ju av två ord som båda två har med kultur att göra. En annan sak som de två orden har gemensamt är att de i någon mån utgör en slags motpol till vad jag i brist på bättre ord skulle kalla för mainstream eller normkulturen. Så då får man förklara de begreppen. Mainstream eller normkultur kan förstås som den kultur som i sin kontext, i sitt sammanhang, accepteras av majoriteten av samhället. Det behöver inte vara så att majoriteten nödvändigtvis tycker om en grej som är mainstream, men den grejen är liksom inte något särskilt förbryllande fenomen om det är mainstream. Det är rätt mainstream att bära jeans till vardags. Det är liksom ingen som höjer på ögonbrynen åt ett par standardjeans när man går ute på stan. Men läderbyxor i exakt samma situation skulle kunna ses som oväntat, i alla fall idag. Så det skulle inte riktigt passa in i mainstream eller normkulturen i större delen av Sverige 2021. Subkulturer då kan beskrivas som grupper med egna kulturella yttringar, värderingar eller attribut som tydligt och någorlunda sammanhängande skiljer sig från den mainstreamkultur som råder i samhället som dessa grupper är del av. Vissa subkulturer har visuella yttringar som kan göra en medlem identifierbar vid första anblick så att säga, och andra gör inte det. Men alternativa subkulturer, de tillhör väldigt ofta de här visuellt igenkännbara subkulturerna. De tenderar att ha sin grund i musikgenrer som inspirerats till en normbrytande estetik. Om man ska förklara alternativkultur lite mer på djupet, då får man ta lite historia. Det var någonstans under 80-talet som det blev vanligt att beskriva viss musik som alternative rock eller alternative music. Och då talade man ofta om musik som var lite avsides så att säga. Det där som man hittar när man rattar in radion på en underground-kanal eller när man letar bland trånga hyllor i hörnet av en lite mindre skivbutik. Ofta var det musik som var nyskapande och utmanande och ofta hade musiken en eller annan rot i den föregående punkrocken. Flera av de här genrerna blommade ut och blev mer än musikstilar. De blev subkulturer. Och de subkulturer som uppstod ur den här myllan, de kan man ju därmed kalla för alternativa subkulturer. Rent ur det här historiska perspektivet. Några exempel på de här är goth och emo. Men jag vill också mena på att tidigare genrer som har influerat det som kom att kallas för alternative music borde också ingå i den här historiska definitionen. Där har vi punk som ett exempel. Man kan ju såklart ifrågasätta, men kan man verkligen lägga en subkultur i en kategori som inte ens fanns när subkulturen uppstod? Men om jag ska jämföra med klassisk musik igen, så är det först 1829 som Oxfords engelska ordbok noterar begreppet classical music. Mozart var då död och begraven sedan 1791, men jag tror inte det finns en kotte som skulle säga emot påståendet att Mozarts musik hör hemma i begreppet klassisk musik. Det är liksom en av de här givna. Det är mycket man kan bråka om med klassisk musik, men Mozart hör hemma, även om han var död. Men med det sagt så har alternativa subkulturer också kommit att bli ett samlingsbegrepp som inkluderar fler än de här subkulturerna. Historik är ju intressant och det är ofta nödvändigt för en förståelse, men ord behöver också någonstans vara tillämpbara i samtiden. Och idag ser vi att det finns många subkulturer som kanske saknar den här direkta kopplingen till obskyra radiokanaler från 80-talet. Men som ändå har mycket gemensamt med de subkulturer som har det. Ofta just i och med att en subkulturella tillhörighet hänger samman med en personlig estetik som avviker från normen på ett visst sätt. Lolita fashion är ju ett bra exempel på det här. Det är en klädstil som inspireras av viktorianskt mode men med en väldigt söt twist. De klänningar som man kan bära inom Lolita-stilen, de är ofta väldigt visuellt distinkta. Det finns också en inriktning som heter Gothic Lolita som har influenser från vissa klädstilar inom goth. Så många i Lolita-subkulturen smälter lätt in rent visuellt bland punkare, gotare och liknande. Även om de inte delar ursprunget i alternative music-begreppet. Så i en modern tillämpning av begreppet alternativa subkulturer så tycker i alla fall jag att det vore också rimligt att inkludera personer inom till exempel Lolita fashion-kulturen och även andra liknande subkulturer. I RTSI brukar vi generellt sett ha en inkluderande snarare än exkluderande syn på saken. Med utgångspunkt i subkulturer som ofta innefattar eller har sin grund i normbrytande estetik. Några exempel på de alternativa subkulturer som vi samlar inom initiativet idag är goth, synt, metal och punk. Med alla deras rika floror av undergenrer och fusioner. Alternativa subkulturer missförstås ofta som synonyma med ungdomskultur. Men faktum är att de här kulturerna tillhör ju personer av alla åldrar. En alternativ subkulturell identitet, det är inget man behöver eller borde växa ifrån.
Ja, det fick man ju höra mycket som liten. Men spännande, det verkar ju vara både superbrett och svårt att definiera, men det är väl så som det är med kultur, som du sa. Är det lättare att definiera ordet alterofobi då?
Ja, det skulle jag nog säga, även om det är ännu lite mer obskyrt. I alla fall så är det lätt om man väl accepterar att det finns en definition av alternativa subkulturer, för ordet har ju obenhörligen med alternativa subkulturer att göra. Alterofobi beskriver fördomar och hat riktade mot alternativa subkulturer och personerna inom dessa. Och som jag beskrev innan så är ju en alternativ subkultur ofta associerad med vissa synliga kulturella uttryck. Och tyvärr händer det ju då att personer med alternativ subkulturell framtoning, vare sig de själva ser sig som en del av en subkultur eller inte, kan utsättas för fördomar, hat och ibland rent av trakasserier som kan sträcka sig så långt som till direkt fysiskt våld med grund i deras utseende. Ordet alterofobi är ju intressant. Det är ett ganska nytt ord. För ord uppkommer ju ofta när behovet av dem identifieras. När de nuvarande orden inte räcker till för att beskriva verkligheten. Och det är samma sak med alterofobi. Visserligen har nog personer i alternativa subkulturer utsatts för vad vi idag kallar alterofobi ända sedan de först började synligt manifestera deras identitet. Men just det utanförskapet har under lång tid osynliggjorts. Så ordet alterofobi, det började användas först när det gick så långt som mord. När brittiska Sophie Lancaster och hennes pojkvän attackerades av ett gäng tonårspojkar år 2007 så var det bara pojkvännen som överlevde. Sophie, 20 år gammal, fördes till sjukhus men avled på grund av sina skador. Sophie och hennes pojkvän hade tydlig alternativ subkulturell framtoning. Under rättsprocessen så framkom det att det var just det som gärningsmannen hade haft som anledning att ge sig på just dem. De hade sett ett par som hade kläder, smink och hår som de inte gillade. Och de hade bestämt sig för att det var en god nog anledning att attackera dem. Men reaktionerna på mordet, de var starka. De var utspridda över världen. Sophies mamma, Sylvia Lancaster, hon startade en stiftelse i Sophies minne som heter The Sophie Lancaster Foundation, eller SLF. Hon startade den för att motverka det här hatet som hade berövat hennes dotter livet och som fortfarande drabbade andra inom alternativa subkulturer. Det fanns också i den perioden en annan initiativtagare som skapade en blogg som bland annat lyfte SLFs arbete, men som också samlade nyhetsartiklar om olika fall av våld, hat och dylikt mot alternativa subkulturer. Den bloggen fick just namnet ultrophobia.blogspot.com. Än idag så är det en väldigt nyttig källa på ett ämne som är alldeles för outforskat. Begreppet ultrophobia lever också vidare och har sedan dess introducerats i den akademiska världen när doktor Stephen Minton tog med sig ordet i sin forskning om mobbning i irländska skolor.
Ultrophobia is a form of prejudice which is directed towards members of alternative subcultures. Obviously, time dictates what subcultures are alternative or around at the time. Usually we think of subcultures such as goths and punks and fans of heavy rock and heavy metal music. Like with any social attitude, ultrophobia can be said to have A, B and C components. If we start with A, A stands for affect in this treatment, affect feelings, so the negative feelings towards people who belong to these subcultures. The C stands for cognition, and these are the thoughts and beliefs that are held, and these are usually negative, usually irrational or erroneous, and based on what people think they know about alternative subcultures, which, if they don't have greater contact with them, is usually based on very jaundiced media reports and so on. The B is the resultant behaviour, so the affect, A, the feelings, the cognition, C, so the beliefs, can mean that people will act on those internal states.
Utsattheten hos subkulturer såsom goth och punk har dokumenterats även tidigare i forskning, inte minst via det arbete som Dr. Paul Hodgkinson och professor John Garland bedrivit, men då utan att benämna problemet som ultrophobia eller en likvärdig term. RTSI, vi har ju länge arbetat för rätten till subkulturell identitet och mot fördomar, hat och trakasserier riktade mot alternativa subkulturer. Och tack vare Dr. Mintons forskning så kunde vi äntligen mynta det svenska ordet för att beskriva det, alterofobi. Ordet liknar ju ord som till exempel homofobi, och det är ingen slump eftersom såväl alterofobi som homofobi har att göra med fördomar och fientlighet mot en grupp, snarare än en sån här klinisk rädsla i stil med arachnofobi, rädsla för spindlar. Homofobi som ord har ju kritiserats av vissa eftersom man menar på att det handlar om hat och inte rädsla, men här håller jag med Dr. Minton. Det finns en aspekt av rädsla i hat av den här arten, ofta en rädsla för smitta. I fallet homofobi finns det hos många en inbildning om att homosexuella försöker rekrytera folk till homosexualitet, eller att homosexualiteten ska på något sätt smitta av sig på den som beblandar sig med dem. Det är ju också rätt naturligt som människa, tänker jag, att känna hat inför det som skrämmer en. Så jag tror absolut att hat kan komma från uppriktig rädsla snarare än ren elakhet. Men det finns ju inte desto mindre ett problem när den här uppriktiga rädslan grundar sig i en orättvis bedömning av föremålet för rädslan. Och alterofobi är just det. Det är hat som i grunden baserar sig på osakliga antaganden om alternativa subkulturer. Och det är intressant. Ibland så hör vi folk som medger att de har fördomar, vilket det är jättebra att de medger det. Jättebra med självinsikt. Men ibland så försvarar de samtidigt de här fördomarna med att ja, men jag har minsann träffat på ett riktigt as. Eller ibland, jag har träffat på ett helt gäng av skitstövlar som var gotare, eller som var emos, eller som var hårdrockare. Och det är ju lätt att tro att en negativ upplevelse innebär att rädslan man har helt plötsligt grundar sig i saklighet. För att ja, men det där hände ju faktiskt. Men osakligheten är ju redan där när man antar att alla personer inom alternativa subkulturer kommer vara likadana. Det finns mindre trevligt folk i alla grupper och man behöver inte tycka om alla man lärt känna. Men man kan ändå vara rättvis mot en främling och inte lägga dem till last för en helt ovidkommande likhet som de råkar ha med någon annan.
Det blir väl kanske också lätt så när det är grupper som är i minoritet där man inte träffar så många, man inte får liksom nyansen av olika mänskliga drag.
Jo men precis. Det är ju lätt hänt att ja, men om du träffar 5 gotare under hela din livstid, en gotare är ju då 20% av alla du kommer lära känna. Då är det lätt hänt att man drar lite för stora slutsatser på ett lite för litet underlag.
Du har redan gått igenom lite hur altrofobi yttrar sig. Du tog upp till exempel Sofia Lancaster som blev mördad på grund av hennes stil. Det var ju helt fruktansvärt att höra. Som tur tänker jag mig att det här händer mer sällan. Men sen tänker jag mig också att det händer en hel del trakasserier, mobbning och annat mer i vardagen. Har du någon bra koll på hur altrofobi kan yttra sig?
Ja, det är svårt att ha en uttömmande överblick eftersom att här är ju det största problemet. Ingen har forskat på det här ordentligt. Det saknas data. Mord eller dråp är ju en möjlig risk, så som vi ser i fallet Sophie Lancaster. Men vi har även fallen Brian Deneke i USA. Han dödades när en annan ungdom körde över honom med sin bil. Här i Sverige så har vi Per Nordqvist, vars granne mördade honom med en kniv efter att ha stört sig på hans klädsel under en längre period. Och eftersom alternativ subkulturell identitet eller framtoning inte är en lagstadgad diskrimineringsgrund någonstans, i alla fall inte vad jag vet, så finns det tyvärr med all sannolikhet flera liknande fall som går under radarn. Däremot i Sophie Lancasters och Per Nordqvists fall så finns uttalanden i domarna där brotten sägs ha haft karaktär av hatbrott, det vill säga ett brott vars motiv kan härledas till hat eller fördomar mot en viss grupp. Men brotten kunde inte rent juridiskt rubriceras som detta, i och med att alternativ subkulturell identitet eller motsvarande saknas som diskrimineringsgrund. Däremot har flera polisdistrikt i Storbritannien, bland annat Greater Manchester Police, börjat registrera huruvida brott motiverats av offrets alternativa subkulturella stil. Så det börjar i alla fall där att gå att mäta i viss mån. Men mörkertalet kan ju ändå förväntas vara stort i och med den misstro som ofta finns mellan polis och utsatt grupp. Men det är ett steg i rätt riktning. Och det är tack vare The Sophie Lancaster Foundations arbete. Där Sylvia och hennes kollegor har uppsökt och tagit dialog med polisdistrikten en efter en. Troligtvis är det därför som det finns klart mer rapportering från Storbritannien än från de flesta andra geografiska områden gällande altrofobiska brott. Sen har vi kategorin icke-dödligt våld. Fysiskt våld kan riktas mot alternativa subkulturella på offentlig plats, ofta med inget eller svagt ingripande från omgivningen. Skolan är också en vanlig plats för altrofobiskt våld. Och i det här sammanhanget så blir ordet mobbing lite knepigt, för alla kan ha väldigt olika sinnebilder av vad det innebär att någon blir mobbad. Du kan ha en person som blir utsatt för ren misshandel, men eftersom misshandeln sker inom skolans väggar så kallas det inte för misshandel, utan det kallas för mobbing, vilket blir ett ganska normaliserande ord för ibland ganska grova brott. Samtidigt, apropå mobbing, så ska man ju inte underskatta farorna med trakasserier som inte huvudsakligen innefattar fysiskt våld. Det kan vara nog så farligt att bryta ner ett psyke som att bryta ett ben. Personer som avviker från normen har alltid befunnit sig i riskzonen för socialt utanförskap. Och det gäller även personer i alternativa subkulturer. Om man är allmänt ogillad av en grupp som man befinner sig i på nära en daglig basis, ett arbetslag eller en skolklass till exempel, det har effekter på den mentala hälsan. Det finns flera fall av suicid där altrofobiska upprepade trakasserier i den dagliga miljön har varit en bidragande orsak. Ett av de fallen som vi känner till var här i Sverige. Men det finns även yttringar av altrofobi som inte nödvändigtvis går att kategorisera som brott. Till exempel, idag så är det fullt lagligt för en arbetsgivare att neka till att anställa en person på grund av dennes utseende. Man kan också reglera befintlig personals hårfärg, frisyr och andra attribut. Det finns en hel del rapportering om personer som har blivit av med sina jobb på grund av att de färgat håret. Till exempel Joakim Bylov som jobbade på en fyrstjärnig restaurang där det bedömdes som olämpligt med onaturliga nyanser. Alternativ subkulturell identitet ingår ju inte i någon av de diskrimineringsgrunder som Sveriges lag idag erkänner. Och rent juridiskt så kan man alltså inte åka dit för att ha diskriminerat mot alternativa subkulturer. Det betyder ju inte att man inte kan diskriminera mot alternativa subkulturer. För om man tittar utanför juridikens väldigt snäva vokabulär och istället tittar på vad Svenska Akademiens ordlista säger, så betyder ju diskriminering att utsätta en viss grupp för orättvis behandling. Vi kan också se att alternativa subkulturer har en eftersatt position i kulturpolitiken. Sedan 2014 finns som sagt SUB, Riksförbundet för subkultur, där RTSI-initiativet även har sitt hem. Trots att de nationella kulturpolitiska målen talar väldigt fint om mångfald och konstnärlig förnyelse, så har mottagandet varit svalt från Kulturrådet när SUB bildades och började driva subkulturernas frågor på nationell nivå. Även på lokal och regional nivå så kan man se en tveksamhet inför att ge pengar till subkultur. En missuppfattning som återkommer är att subkulturerna liksom vill stå utanför, vilket känns som en ganska konstig slutsats att komma till när någon står där och knackar på dörren. Ofta verkar det också som att uppfattningen är att subkultur inte är riktig kultur. Det man kan höra är, vi brukar inte ge pengar till den här slags kulturen. Och här tror jag också att missuppfattningen återkommer om att subkultur skulle vara ungdomskultur. Men också en missuppfattning om att subkultur är motkultur, alltså någon slags kontrakultur, att den definieras genom ett motstånd till samhället. Och där har vi som människor en utmaning i att förstå att bara för att man är olika så behöver man inte vara i kamp med varandra. Men vi har också en utmaning i att förstå att vi kan vara mer olika än vi tror. Jag kommer ihåg en kommentar som jag hörde från en betydande person i den offentliga kultursektorn, inga namn nämnda. Jag pratade med henne om just betydelsen av att stötta subkulturerna, varpå hon berättade att hon faktiskt själv var punkare i ung ålder. Coolt, tänkte jag. Tills hon förklarade att den där punkarfasen var en del av hennes tonårsuppror. Enligt henne var ju det hela grejen, att man lyssnar på musik som ingen gillar och man har kläder som ingen begriper. Så för henne så var subkultur motkultur, och lite ironiskt nog så skulle det nog vara ännu svårare för henne att förstå oss och våra frågor än vad det skulle vara för någon som inte har någon aning om vad alternativa subkulturer ens är. Just eftersom att hon tror att hon vet. För hon har haft den här upplevelsen att vara i en subkultur för att vara mot samhället på något sätt. Nej, det behöver ju inte stämma för resten av oss, och det gör det inte heller. Sen har vi altrofobi i media. Alternativa subkulturer skildras väldigt sällan i film och liknande. Det är sällan det finns karaktärer som har tydligt alternativ subkulturell identitet. Och de få karaktärer som finns är ju ofta stereotyper. Det är antingen patetiska eller skräckinjagande eller både och karaktärer. Du har till exempel värstingpunkaren, eller så har du gnäll emot. Det finns vissa mer sympatiska alternativa subkulturella karaktärer. Och de kan då vara rätt väl omtyckta både av mainstreamen och av subkulturerna, för att de är så härligt udda. Men någonstans får jag ofta känslan att de hör inte riktigt hemma. De är inte riktigt folk, och det är det som gör dem så vinnande och charmiga. Så även där finns ju en liten utanförskapskänsla, även om de kanske inte är så riktigt så dåligt skildrade som de värsta fallen. Men det är ju fiktionen. Nyhetsmedia är nog snäppet värre. Här finns det en hel del exempel av fenomenet moralpanik som har drabbat de alternativa subkulturerna. Moralpanik är kort sagt när en betydande del av ett samhälle kollektivt fördömer och fruktar en samhällelig företeelse. Ofta baserat på en villfarelse att företeelsen i fråga inte bara är skadlig utan kanske det största hotet mot samhället. Ibland rent av roten till all annan ondska. Moralpanik drivs ofta på av massmedia som jagar nästa storsäljande sensation. Och även här tror jag att det spelar in att alternativa subkulturer missförstås som skilda från och rent av i opposition mot samhället. Som exempel på alterofobisk moralpanik så kan man nämna nyhetsrapporteringen kring Columbine-massaken i USA. Där det var ett par ungdomar som gick till skolan Columbine och genomförde en dödsskjutning. Det var mycket vikt som lades i rapporteringen vid gärningsmännens svarta kläder, långrockar och även en påstådd koppling till goffkultur som sen visade sig inte riktigt stämma. Och den här kopplingen gjordes till den grad att det påverkade direkt klädkoden för flera skolor i olika delstater. Det var vissa skolor som bara bannade långrockar och andra gick så långt som att banna helsvart klädsel i stort.
Bannar vi vita män efter Breivik då också, eller?
Det gör man ju inte. Såna här karaktärsegenskaper eller identiteter som ses som normen, det dissekerar man inte på samma sätt. De ungdomar som ändå hade helsvarta kläder, de här klädkoderna till trots, de blev behandlade med höga misstankar. De kunde bli stoppade i korridoren och få sina ryggsäckar genomsökta, eller så kunde de tas in på förhör av skolans personal. Gärningsmännen bakom Columbine, de påstods ju också ha tyckt om bandet Marilyn Manson, som ofta felaktigt brukar antas höra till goth, vilket det inte gör. Och då blev det också tal om att bandets skivor inte längre skulle få säljas. Man fick liksom för sig i USA att svarta kläder och alternativ musik var bidragande orsaker till massaken, vilket ledde till ökad stigmatisering för en redan utsatt grupp. Men i Sverige kan man också nämna rapporteringen kring skolattacken i Trollhättan med en artikel från Dagens Nyheter som ett väldigt tydligt exempel på det alterofobiska narrativet som stundtals dök upp. Samma dag som själva attacken i Trollhättan inföll så publicerade Dagens Nyheter artikeln "En 21-åring som gillade Rammstein och Nazi-Tyskland". Det är så talande att de ansåg att Rammstein var i sammanhanget lika relevant att nämna som Nazi-Tyskland när de ska porträttera en person som har begått ett rasistiskt motiverat hatbrott med dödlig utgång. Det är också intressant att rubriken ändrades vid två tillfällen. Först ändrade de till "En 21-åring som gillade Nazi-Tyskland men också Rammstein". Sen till slut "En 21-åring som gillade Nazi-Tyskland". Vilket är lite mer i nivå med vad är rimligt att rapportera om det här. De hade också i artikeln lagt till en fotnot där man menade att "den här artikeln berättar vad 21-åringen visade intresse för och lägger ingen värdering i de nätvanor som han hade". Här är min ytterst personliga tanke, rent krasst. Här har vi alltså en mördare. Han har gått in på en skola. Han har dödat tre av dem som var där. Han har sårat ytterligare två. Åt resten så har han lämnat psykiska ärr som troligen består än idag. Vem fan bryr sig om rena kuriosa? Alltså, egentligen, det finns något så otroligt bizarrt och smaklöst över blotta idén att Dagens Nyheter skulle redogöra för en mördares helt orelaterade intressen. Som att de var någon skvallerblaska med senaste info om typ vad någon popstjärna har för favoritmat. Inte en chans att meningen var att helt apropå ingenting berätta vad en terrorist visar intresse för utan att lägga någon värdering i det. Mer sannolikt är ju just att Dagens Nyheter såg en koppling mellan våldsdåd och alternativ kultur. Problemet med moralpanik är att den utmålar ofta en grupp som farlig och hetsar sedan samhället till att agera mot den. Ofta är konsekvensen socialt utanförskap och diskriminering. Det är inte omöjligt att det är just den här grundlösa associationen mellan alternativkultur och våldsdåd som gör att piercingar, tatueringar och frisyrer eller sminkningar med alternativ subkulturell estetik är kontroversiella inom serviceyrken. Man tänker sig kanske att ens kunder kommer inte känna sig i trygga händer med personer vars estetik i media förknippats med otäckheter, oavsett hur lösryckt den kopplingen egentligen är. Men alterofobisk moralpanik kan också ta en ännu mer drastisk vändning. I Irak så var inrikesministeriet år 2012 bekymrade över vad de kallade för emo-subkulturen. Och inrikesministeriet gjorde två uttalanden. I det första uttalandet så fördömde de emo som sataniskt, som ett farligt samhällshämmande problem som skulle elimineras snarast. Det andra uttalandet innefattade utlysningen av en kampanj som skulle göra tillslag mot butiker som sålde emo-klädsel. Det är också värt att nämna i fallet Irak att här så finns det en samverkan mellan altrofobi och homofobi, eftersom den så kallade emo-stilen i Irak associerades med homosexualitet. Ofta riktade sig hoten mot särskilt homosexuella män som var i emo-stilen, men det är också tydligt att själva klädstilen i sig provocerade. I och med det här så började också hotfulla flygblad som riktade sig mot emos sättas upp, och så småningom så utmynnade hela den här situationen i vad som har rapporterats som en massaker. Där unga med emo-stil, särskilt då unga pojkar, ska ha kidnappats, torterats, mördats, ofta genom att krossas under betongblock. Regeringens involvering i det här är väldigt oklar. De har ju nekat till att det ska finnas någon kampanj mot homosexuella eller mot emo-ungdomar. Men överlevande anhöriga till offren beskyller dem för att ha uppviglats till attacken. Mexiko har haft ett liknande fall där det var folkmassor som samlades i städer i Mexiko för att slå ner sina lokala emo-ungdomar. Och även här så associeras emo-kulturen med omanlighet, och omanlighet i sin tur associeras med homosexualitet. Så det finns lite en homofobisk, alterofobisk intersektion här. Och i Sverige så har vi ett avstyrt fall så att säga. Det finns en trappa i Nordstan i Göteborg som i alla fall på den tiden kallades för emo-trappan, eftersom personer inom emo-kulturen brukade samlas där. En dag började ett upprop skickas ut i sociala media och i viss mån även via sms, där man uppmanades att mötas vid Nordstan för att puckla på emo-ungdomarna på trappan. Polisen fick dock reda på det här och de skickade flera enheter till platsen. Så attacken uteblev, troligen på grund av polisens snabba agerande. Men att det finns ett försök talar ju för att vi är ju inte fria i Sverige från såna här tendenser till altrofobisk uppvigling. Det jag tycker är viktigt att understryka är att vi behöver ju bekämpa altrofobi på alla nivåer. Det är jättebra att folk reagerar när en av oss blir misshandlad och står upp för att det är fel att slå ner någon för deras alternativa subkulturella identitet eller framtoning. Men vi behöver också att folk står upp för oss i det lilla. När vi blir nekade anställning med hänvisning till att vårt utseende inte passar för att jobba med folk, så betyder det att vi inte hör hemma. Signalen är att folk har rätt att inte behöva utsättas för åsynen av oss, mer än vad vi har rätt att utöva vår kultur och samtidigt leva i samhället på lika villkor. Signalen är att vår närvaro stör, vår närvaro är kontroversiell, vår mänsklighet är ifrågasättbar. Såklart så är ju inte diskriminering på arbetsmarknaden eller i kulturlivet samma sak som massmord. Men grus och berg är ju lika väl sten, om än olika i omfattning och utformning.
Tack så mycket för den här bakgrunden till vad altrofobi är och hur det kan yttra sig. Jag var inte alls medveten om att det kunde gå till sådana extrema metoder som till och med mord. Det är väldigt viktigt att vi lyfter det här. Samtidigt tänker jag mig att det kan vara skönt på något sätt att få en mer positiv bild av det hela också. Ni bland annat från Riksförbundet för subkultur jobbar ju väldigt hårt på det här och ni är ju inte ensamma. Så det finns ju ljusglimtar, får jag hoppas. Men tiden är ute för ikväll, så jag hade hoppats på att kunna få tillbaka dig och prata vidare nästa vecka om vilka initiativ som finns i den här frågan och hur vi kan motarbeta altrofobi.
Ja, men absolut. Det är som du säger, det är jätteviktigt att vi också har lite ljusglimtar. Och det finns en del att se fram emot i framtiden. Det tror jag på.
Det ser jag fram emot att prata om. Tack så mycket för att du kom in idag. Då hörs vi nästa vecka.